många av de tränarna som finns idag på elitnivå i Sverige, de är ju alla politiker broiler.
Hej och välkommen till Snabbbanan, en podcast av Ola Strömberg men med betydligt mer intressanta gäster som kan lära dig att simma fortare. Idag har vi besök av en legend inom simmar-Sverige som har en bakgrund som simmare. Ägnade sig mest åt ett simsätt som inte alla är överens om att det är ett simsätt, nämligen bröstsim. Och har sedan dess varit involverad i svensk simning på många olika sätt. Varför är det intressant att prata med dig, Bo Hultén?
Möjligtvis för att jag kan luta mig mot den erfarenhet som du på något sätt försöker beskriva där jag har sysslat med simning egentligen varje dag sedan 1961 tror jag det. Så det är ett tag. Det är mycket kunskap som färskvara också. Det är väl så att jag sitter på en hel del gammal färskvara så att en del får man väl ta med en nypa salt förmodligen.
Och vad, om man då pratar färskvara jämfört med hur det var förr i tiden mot nu, vad är största skillnaden ser du på simträning generellt?
Alltså det är just den frågan som jag har lite svårt att svara på. Va? Om jag ska gräva i mitt eget sätt att se det här med simträning, för jag sysslar med simträning fortfarande, jag tränar ju mastersimmar. Jag har inte förändrat min träning så oerhört mycket. Jag har lyssnat på en del influenser, försökt läsa in mig på vissa moderniteter, jobba mer cykliskt än vad man gjorde då. Men i övrigt så har jag nog en idé om att man ska jobba ganska tufft och hårt nästan hela tiden. Och det jag ser som en viss skillnad är att man kanske idag har släppt av på trycket emellanåt, va? Som inte jag gillar. Och som masterstränare är det så att man har väldigt dåligt med tid till förfogande. Kort träningstid, så att det gäller att vara supereffektiv när man tränar åtminstone äldre simmare, för de har inte den tiden som yngre simmare har.
Om man tittar på simträning jämfört med landträning, hur mycket landträning behöver man om man då tittar på masters simmare? Är det viktigt?
Ja, alltså jag tror att alla människor behöver landträning. Oavsett om du sitter i en kontorstol eller en idrottsman, så du måste aktivera dina muskler. Och jag tror det är väldigt viktigt att man jobbar med den här rörelseförmågan och trimmar och utmanar sina muskler över hövan så att säga. Jag tror inte man upp i ålder ska köra för specialiserat mot simning eller något annat, utan det gäller att ge en belastning åt muskulaturen, va? För att du ska kunna dels sitta i en kontorstol, för att du ska kunna sitta i din bil när du kör, för att du ska kunna träna överhuvudtaget och kunna träna utan risk för skador. Så att landträning är viktigt. Sen hoppas man ju att mastersimmar som simmar 2-3 pass i veckan kompletterar lite med landträning emellanåt. Men jag vill nog säga att åtminstone lyckas vi hyfsat bra med det i Malmö, även om vi inte organiserar det hela.
För att få ännu fler att simma vuxensimning, mastersimning, vad behövs då?
Framförallt ett intresse från klubbarna och en förståelse från klubbarna att man måste organisera det här och att man måste se till att ha en hyfsad styrning på det hela. Man ska ju in och köpa en tjänst helt enkelt hos klubbarna som man kan ta betalt för, och då måste man också ge service. Du kan inte ställa en 17-årig instruktör och jobba med ett gäng elitmotionärer, mastersimmare eller för all del en simskola eller medleyskola föräldrar. Alltså här måste man sätta vissa krav på social förmåga så att säga. Du måste rekrytera en ny typ av ledare. Och det är viktigt att klubbarna inser detta och att de också ger plats i bassängerna, för att naturligtvis är ungdomsidrotten prioriterad. Men vill man ha vuxensimning, vill man ha intäkterna, vill man ha mastersimning, så måste man organisera och sköta det på ett vettigt sätt. Det lyckas man på en del ställen i landet, men långt ifrån på alla, det ska sägas.
Och det känns ju som att det finns en enorm potential som inte har tagits just inom det området. Vi har några klubbar, jag bor i Stockholm, och Eriksdalsbadet känns det som att Neptun lyckas väldigt väl med det. Men det poppar ju också upp privata entreprenörer, vilket är jättekul. Men det visar ju också på att föreningarna kanske inte lyckas ta den här marknaden.
Nej, och är det så att inte simföreningarna tar den här vuxenmarknaden nu, så går det likadant för den som det gick för babysim för 20, 25, 30 år sedan. Att privata aktörer tar över och blir duktiga på det. Och det är, idag finns det väldigt många privata aktörer just på babysim och simskola som försörjer väldigt många människor i landet, ska sägas. Är inte simklubbarna med här, ja då så missar man hela det här köret. Det finns stora organisationer med mycket kraft bakom sig som kan ta tag i detta. Till exempel Friskis och Svetis som bara står och stampar och vill in.
När man ska lära sig simma frisim, crawl säger en del, vi säger frisim. Vad är viktigast att tänka på om man ska börja med det? Man kan inte simma frisim.
Det är också en fråga som är kanske inte är helt, jag menar, det beror på hur ser man på simning och siminlärning och det hela. Men vad som är viktigt är att man ska jobba med instruktörer som finns i vattnet, som kan hjälpa dig nere i vattnet, inte stå på kanten, är engagerad. Det är egentligen är det en frågan om all den här typen av inlärning, en frågan om att kunna slappna av i det element man rör sig. Precis som att springa fort eller springa överhuvudtaget, det gäller ju att då minimera insatsen under en viss tid. Och på samma sätt är det att komma ner i vattnet, kunna slappna av och kunna ägna sig åt de riktiga rörelserna och inte på fienderörelser som gör att du bara ska hålla dig uppe, utan det gäller att kunna bli ett med ditt element. För den sakens skull så måste du jobba i en riktig bassäng där du känner trygghet. Det ska vara varmt, det ska inte vara ovidkommande grejer som stör dig. Du ska ha en instruktör eller instruktörer som finns med nere i vattnet du jobbar. Precis som det är för små barn så är vattenvana det viktigaste. Man kan inte sitta på sin kontorstol och bara säga nu ringer jag upp någon och vill lära mig att simma crawl eller frisim. De säger crawl. Och det går inte bra, utan detta är ett sätt att börja röra sig i ett element som man inte är van vid. Och då måste man ta tid på sig för att kunna göra det. Och det finns en del grejer som måste fungera innan det blir riktigt 100 kan sägas.
Är det en skillnad på att simma själv med en tränare eller en grupp? Och vad är att föredra, tycker du?
Alltså om du tittar på själva inlärningsprocessen så är det ju så att det är bättre ju färre simmare, deltagare det är. En tränare och en adept är naturligtvis i inlärningsskedet bättre. Även om det kan vara rätt skönt och kanske vara två eller tre så att man kan gå och mecka i en liten hörna för sig själv och träna på olika grejer samtidigt som instruktören jobbar med de andra. Men snackar vi om träning, mastersträning, så tror jag absolut att det är att föredra och träna i grupp. Och det finns ett antal olika anledningar till det, men så tror jag det.
Om man inte har möjlighet, råd eller tid att få en instruktör, är det möjligt att lära sig att simma frisim själv?
Ja, det är klart. Va? Men jag tror man måste ha en second opinion, alltså inte bara sin egen, på hur det ser ut. Va? För att få en uppfattning om hur man jobbar och så. Men det är klart du kan lära dig det själv. Precis som du kan lära dig att spela golf och spela bridge. Men motorisk inlärning krävs trots allt att du har kanske någon som tittar på dig ibland. Och därför kan det vara bra att jobba på det sättet att man tränar för sig själv och sen så också träffa någon form av instruktör. Om man har en personlig tränare eller man finns i en grupp så kan det vara bra att träna mellan de här lektionerna för att sen komma tillbaka och få tränarens blick på det hela. Och det tror jag är ganska viktigt faktiskt.
Just det. Och vad är viktigast i själva tekniken om man ska highlighta någonting?
Ja, det är ju andningen kan jag tycka. Det är där svårigheten om vi snackar nu frisim. Problemet är att folk andas in och ut ovanför vattenytan. Det upplever jag som det stora problemet för den som är nybörjare. Så det gäller att vara bekväm och kunna andas ut under vattnet. Och det är en nymodighet om man inte har simning med sig från barnsben. Man vill både andas ut och in när man har huvudet ovanför vattnet. Och då blir det ju som vi som vet hur det ska gå till. Det blir en väldigt konstig rörelse då. Så att just det här att lägga sig och lära sig blåsa ut i vattnet som är en grundläggande övning med benspark i plask- och leksimskolan tänkte jag, men i fyra simsets undervisning. Att lära sig det är A och O. Har man väl lärt sig det, sen är det bara att bygga på sen. Och så adderar man med tretaktsandning efter det så att man lär sig andas på bägge sidorna så man får en symmetrisk simning. Och sen ger det mesta sig själv.
Om man är novis i simning, man ska simma Vansbrosimningen eller kanske köra någon slags triathlon-tävling eller nymodigheten swimrun. Hur mycket måste man träna för att ha ett okej frisim?
Ja, det är ju helt omöjligt att svara på, men jag tycker nog att man under säsong, alltså under, om vi kallar det träningssäsong, när du tränar inomhus, säg att du bestämmer dig för att sommaren 2016 göra en simrun i augusti, va? Då kan jag tänka mig att jaha, då vill jag starta upp hösten med att simma inomhus i september då, att man då kör två gånger i veckan inomhus fram tills vi kommer till utesäsong, och då snackar vi maj när det kan vara vettigt att ta sig ner i en bassäng eller vatten utomhus. Två gånger i veckan möjligtvis, och sen adderar man två löppass till det. Det kan väl vara ett bra sätt, och får du in ett styrkepass mitt i detta också, så har du lyckats få fem pass på en vecka, och då är du nästan en motionär.
Då ska du fasen se till att klara det där.
Ja.
Och om man pratar då lite om öppet vatten utomhus, då pratar vi inte bassäng utomhus utan i ett sjödrag till exempel. Vad är största skillnaden teknikmässigt?
Ja, det är ju det att du har liksom ingen fast punkt att orientera dig för, som till exempel kakelplattorna i båten, utan du måste upp och kolla läget, du måste upp och titta lite framåt och ha en blick åt alla håll och kanter så att du är på väg åt rätt håll, att du kan navigera, och det är det som är det nya momentet när du kommer utomhus. Du måste hålla koll på läget helt enkelt på ett helt annat sätt. För att ligger man och kör say 50 drag åt ett håll, ja, då kan man missa 10-15 meter i riktningen, och då är man ju helt borta i, ska vi säga, en konkurrenssituation, och också ur en taktisk situation kanske när du simmar i öppet vatten. Så man brukar säga så här, när man går ut i naturen ska man aldrig tappa höjd. Det fick man ju lära sig i militära. Och det är ungefär samma sak när det gäller simning i öppet vatten. Du ska aldrig tappa navigering. Det är jätteviktigt. Och just navigeringen, det är det som skiljer mellan ute och inne i simning.
Du kör mastersträning nu i Malmö Kapseringsklubb, vuxna. Vad är största skillnaden med din erfarenhet av att träna vuxna jämfört med att träna de som är yngre, som är aktiva elitsimmare?
Alltså skillnaden är ju inställningen från de aktiva. Det är där den stora kicken är i mastersimning. För att när du har ett gäng 13-14-åringar som börjar trilskas in i puberteten, då kan man många gånger fråga sig för vems skull tränar du, så att säga. Är det för tränarens, är det för din egen skull, är det för mammas eller pappas, eller är det någon annans skull? Den frågan ställer man sig alltid som tränare när man ser en 14-årig simmare. När det gäller mastersimmare så är det i 99% av fallen för sin egen skull man tränar. Och där i ligger den stora skillnaden, och allt det positiva som kommer med att den som är där, som själv har betalt, vill ha ut bästa möjliga utkomst av nedlagd tid också. Och som sagt, det upplever jag som den stora skillnaden och kicken med mastersim.
Det här swim-hypen, som man väl ändå kan kalla det i dagsläget, om man går ner i ett bad så är det nästan fullt överallt, och snabbbanan är belamrad med folk som kanske inte borde vara på snabbbanan, men det är en annan fråga. Tror du att den håller i sig?
Ja, det tror jag. Den håller i sig så länge som vi fortsätter att underhålla våra bad, och det är där i en stor del av problemet ligger. För idag så är det inte helt givet att baden kommer att finnas kvar i framtiden. Ja, det kommer att finnas bad i många kommuner, de allra flesta, men kanske inte lika många bad som det har funnits. Så tillgången på antal kvadratmeter simyta tror jag inte kommer att öka i framtiden. Tyvärr, på grund av kostnadsmässiga skäl och att sättet att tänka och bygga simhallar. Och där i ligger en jättestor fråga som vi inte har utrymme för att snacka om här. Men jag tror att det kommer hålla i sig, men som sagt, simning kommer för det tufft med utrymmet i framtiden.
Mm. Vilket ju är, kan man tycka, lite konstigt med tanke på det stora intresse som man har i dagsläget.
Ja, och att det är en idrottsanläggning som är byggd för hela familjen, skulle jag vilja säga. Det finns ju inga andra idrottsanläggningar där du som, oavsett var i ålderspyramiden du befinner dig eller var du befinner dig, så att säga, kan utnyttja såväl som en simhall. Så att det är en viktig, inte bara pedagogisk anläggning utan också idrottsanläggning som hela familjen kan utnyttja.
Om man tittar på andra typer av tränare eller simmare, är det någon där som du känner, de här kan jag inspireras av och lära mig någonting av och få lite energi från?
Alltså jag försöker läsa in mig på en del tränare. Nu, jag menar, det här är en hobby som inte ska ta all tid i världen. Men jo, det finns en del utländska äldre, till exempel amerikanska tränare som har en del kul idéer. Jag letar efter variation och förnyelse i träningen. Och då menar jag med övningar, belastningsövningar. Men jag kan också, eftersom jag är GH-utbildad, ta till mig en hel del av det som snackas om träning på land och andra idrotter sätt att träna. Man är ganska öppen för det när man trots allt har fått en utbildning det här en gång i tiden. Så att jag blickar ut mot andra idrotter också. Va? Och där finns en hel del kul grejer att applicera i simningen. Och man får transformera dem, men som sagt, har man förståelse och tittar sig omkring så finns det mycket att sno till sin egen träning, tror jag.
Är det någon specifik sport som du känner att de här ligger lite i framkant och testar nytt och gör nya spännande saker?
Alltså jag har alltid tittat på basketboll och volleyboll. Där har de intressanta grejer. Sen finns det väldigt mycket i friidrottsträningen som är intressant. Va? Även om jag ser friidrotten mer som en beteckning för en idrottsskada så finns det i deras träningsväg mycket intressant att hämta. Och det är säkert så att frågar du någon annan så kan de tycka att träningen inom boxningen och kampsporterna har väldigt mycket att ge också. Nu är inte jag så initierad i detta, men nej, det finns korn i alla idrotter att plocka till sin egen träning i simning. Även om då de utövar den på land och vi i vatten så finns det alltid lite att plocka.
Är det någon du tycker att jag ska intervjua i den här podcasten? Nu känner den här personen vore spännande att lyssna på.
Ja, alltså det hade ju varit väldigt kul om du hade plockat, om vi nu ska spinna på det här masters-temat. Nu har jag inte tänkt efter en enda sekund innan på den här frågan. Men du har ju ändå lite erfarenhet av utländsk verksamhet och simning och levande. Så jag tycker du egentligen skulle ta reda på någon amerikansk masterstränare och lyssna med dem hur de har organiserat sina program och sättet att jobba. Det har varit kul att höra om mastersimning i andra länder och då kanske blicka just mot USA som är lite av föregångsland både i simning och masters, speciellt för oss svenskar.
Ja, det ska vi titta på. Innan vi slutar så vore det tjänstefel att inte prata någonting om elitsimning då. En sak som vi kan nämna är att om ni är intresserade av att lära er mer om snabbsimning så kan ni gå in på simma.nu, Sveriges största sajt för simning. Stämmer det, Bosse?
Ja, oftast så stämmer det.
Ja. Och sen har vi två frågor här, läsarfrågor till dig som är initierad i snabbsimning. Den första är hur många medaljer och vem tar medaljerna för Sverige på OS nästa år?
Ja, det där är ju en kul fråga som jag egentligen inte riktigt har penetrerat än. Jag tänkte att man skulle göra det i samband med VM i simning i Kazan i sommar. Men låt oss säga så här, utan att lägga alldeles för mycket tryck på den 21-åriga Sara Sjöström från Södertörn så finns det väl anledning att tro att hon kommer att simma till sig en medalj i Rio. Hon sa ju på Sportnytt, ja det kommer nog att bli ett världsrekord den här säsongen. Och jag tror ju säkert att hon kan vinna en eller två medaljer kanske på OS. Alltså hon har ju kapacitet att gå in och vinna 5-6 medaljer, men det får hon inte in i det program som ges utrymme på under 8 dagar. Men det hade varit väldigt roligt också om förutom Saras 2 medaljer som vi räknar in då, också ett lagkapslag kunde vara med och slås i toppen någonstans. Men vi har 3 världsklassimmare på damsidan i frisimslagen. Det saknas någon som ska lyftas. Men om någon lyfter sig, och då menar jag de som kommer bakom. Men allra helst skulle jag vilja säga Therese Alshammar simmar 400 frisimslaget. Då kommer vi ta en medalj till. Så 3 medaljer på OS 2016, det är tipset från undertecknad.
Spännande. Och du som då är initierad, nästa manliga simmarstjärna i Sverige, vem är det och när kommer han att slå igenom?
Ja, alltså jag har alltid trott väldigt mycket på Simon Sjödin. Nu börjar åren sticka iväg lite för honom. Så frågan är om han hinner lyfta in sig på topp 3 i världen innan piken är nådd. Men egentligen tror jag på honom fortfarande. Men det finns några simmar bakom där som möjligtvis kan komma i fråga. Och jag tror faktiskt att det finns någon ryggsimmar som kan få till det här ganska snart. Nu gäller det bara att de tränar på rätt ställe och att de tränar ordentligt. Att de inte är nöjda bara med att vara bäst i Sverige. Men jag vill inte lyfta något namn där. Men ryggsimmarna och så kanske Johannes Skagel som han får vara frisk och fräsch bröstsimmar. För att han har stora möjligheter också. Där har du något tips i sammanhanget.
Tips från Bosse Hultén. Tack så mycket Bo.
Tack själv Ola.